Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till avsnitt 136.
Hej på er allihopa.
Ja.
Hur mår du?
Jag mår bra. Du då?
Jag mår jättebra. Det har varit en fantastisk soluppgång.
Ja, det har det faktiskt.
Det var nästan så att man bara stannade upp och allting.
Ja, vad fint.
Ja. Du, vad ska det handla om idag?
Vi ska prata om hur man ska göra för att våga eller kunna säga så här känsliga saker till sin partner. Hur fasiken för man in liksom samtalet på sånt? Vi ska prata också om att sätta gränser ifall man är en som befinner sig i duktighetslandet, om du förstår vad jag menar. Vi har lite kärleksord som vi älskar och hata. Och vi har en lyssnare som har varit spelmissbrukare och liksom förstört familjens ekonomi. Hur kan man återvinna förtroendet? Mm. En annan lyssnare blev lämnad med orden att hon var oattraktiv. De orden bär hon med sig. Hur tar man sig vidare? Mm. Och mycket mer. Mm. Du, nu, den som lyssnar så här fredag morgon,
ja.
Då har ju du också fredag morgon varit med i morgonstudion på SVT.
Ja,
precis. Och pratat om, och vi vet ju inte hur det här har gått nu när vi spelar in.
Nej.
Men om ni lyssnar galet tidigt så kanske ni hinner se Magnus i
6.25 eller 6.35 är det, jag kommer inte ihåg det var, men ja, någonstans där.
Jag tar sig inte titta.
Jag kan ju inte titta, för jag är ju där.
Och vad kommer det handla om?
Jo, det kommer att handla om SES, eller samarbete efter skilsmässa, som är en ny slags lag, tror jag, i Danmark, som säger att den som skiljer sig måste gå igenom ett test som heter då samarbete efter skilsmässa.
Just det.
För att få igenom skilsmässan. Det, jag måste bara berätta, det är intressant, för jag höll på att läsa om det där. Då är det väldigt bra. De är så här, när folk skiljer sig, för det gör de, då ska de göra det här för att det ska bli bra sen. Det är verkligen
utgångspunkt. För att det ska bli en bra separation.
Ja, precis.
Egentligen sånt som vi håller på med.
Och egentligen uteslutande för barnen skulle göra man det här. Mm. När jag blev då liksom försnackad inför det här för SVT, för de ringer alltid och frågar så här, det här ska vi prata om. Ja, då sa de, frågade de vad jag tyckte om det här, jag tycker det är jättebra. Och så var det en fråga som var så här, tror du att det här kan få folk att inte skilja sig? Och då blev jag lite perplex och tänkte så här, nej, det tror jag inte.
Nej.
För att jag tror, och det var inget konstigt med det, men jag tror att i Sverige så handlar allt sånt här om så här, vi ska förhindra den katastrofala skilsmässan.
Precis.
Det är det myndigheten håller på med. Det gör inte danskarna.
Nej.
De vill att det ska bli bra när man skiljer sig, för de vet att man skiljer sig.
Ja, jag kan också tycka, det där tycker jag är så intressant, för vi vet väl också i Sverige vid det här laget att folk skiljer sig.
Ja.
Och att man då kan jobba på att det ska bli en bra separation.
Ja.
Nej, jag fattar tankesättet. Allting gick ut på att nej, men folk får inte skilja sig.
Nej, och jag tror att det är liksom grundsynen i Sverige när man pratar om skilsmässor i Sverige. Så här, hur ska vi förhindra det? Det är det man lägger nästan all kraft
Precis.
På och alldeles för lite på. När man ändå gör det, vad ska vi göra då? För det här, när jag tittade på det här SES, det är ett jättebra initiativ. Det är fantastiskt. Mm. För det talar just om så här, vi förstår att det är ett helvete. Vi förstår att det är jobbigt. Men barnen ska absolut inte få komma i kläm i det här. Och då får man redskap och dilemma. mamman och tester och grejer, så att man börjar tänka på det där. Jag tycker det är fantastiskt, det är helt rätt.
Men det är så konstigt att vi pratar om det som att det skulle vara något, för det är därför vi har startat podden överhuvudtaget. Att alla råd går ut på hur man ska liksom, hur man inte ska skilja sig, hur man ska få det att hålla ihop. Och sen så de som inte lyckas, det vill säga 50% minst, de lämnar man bara därhän. Medan det finns, det är ju där det stora jobbet också börjar. Igår började du svamla om någonting som var så här kärleksord. Jag kommer inte ihåg. Men sen landade vi i alla fall i att du måste säga kärleksord som du älskar att hata. Och jag ska också säga några kärleksord som jag älskar att hata.
Kärleksfloskler var det jag försökte svamla om. Det gick inte hem. Nej, men absolut. Vill du att jag ska ta ett kärleksord som jag älskar att hata?
Ja, gör det.
Ja, känslomässigt band.
Det tycker du inte om?
Nej, jag begriper det inte riktigt.
Nej.
Att man har känslor för varandra, det kan jag förstå. Men känslomässigt band, vad är det? Liksom, är det ett kassettband?
Eller
vad
jag fattar.
Nej, men jag tycker det är så här, ja, man fattar inte bara.
Nej.
Mm. Har du något?
Massor. Fast mina är inte så där mesiga. Jag tycker väldigt illa om när man skildrar liksom erotik är också på dåliga listan, det kan jag inte heller. Och så pratar man om safter. Det är fruktansvärt obehagligt.
Varför då?
Va?
Varför då?
Ja, men vadå, tycker du att det är härligt?
Nej, men det är mer gross. Det är mer så här...
Nej, men man säger ju det som att det vore något vackert.
Jaha, ja. Absolut.
Jag tycker också att ordet äggande är också hemskt fult. Ordet älskog. Jag tycker till och med att ordet upphetsad upphetsad är någon som är helt utom kontroll på något vis. Som ett djur.
Ja, vet du vad jag tycker är otäckt?
Nej.
Intimitet.
Absolut.
För det får du nog tänka på.
Intimhygien.
Ja, någonting som inte är riktigt... Det känns som man är hos läkaren eller något sånt där.
Precis.
Nej, usch. Vet du, en annan sak som jag också tycker är konstig. Partner.
Varför då?
Jo, därför att jag tycker det är som en gräsklippare. Liksom, partners nya gräsklippare. Och sexpartner är nästan ännu värre. För att det är på något sätt, det är så okänsligt.
Det är väldigt kliniskt, partner. Men man måste ju använda ordet partner. Vi gör det hela tiden för att slippa säga han eller hon. Och gift, ogift.
Jag använder de här orden själv. Men det är någonting som
safter inte... också.
Nej, safter använder jag inte faktiskt. Jag tycker också det är otäckt när man säger ett fint samtal. Vi hade ett fint samtal.
Ja, det ska vi aldrig ha. Det ska vi aldrig ha. Vi lämnar det här nu.
Ja, vi lämnar
nu har
orden.
Du fått den där.
Ja, tack. Ja, bra. Toppen.
Vi tar ett lyssnarbrev från en olycklig kvinna här. Er bok och podden hjälpte mig så bra under min skilsmässa för ungefär ett år sedan. Alla delar funkar så bra som de kan. Barnen växelbor och jag och exmannen har bra klimat. Men när han ville skilja sig från mig sa han att jag inte längre var attraktiv och att han hade tappat all lust för mig. Jag blev väldigt chockad och förstås ledsen. Jag kom igenom krisen ganska snabbt dock och tycker själv att skilsmässan har varit bra på många vis. Jag är gladare, orkar med barnen bättre, tycker att ensamtid är otroligt skönt och så vidare. Jag sörjer vår familj, men min man var så dum mot mig mot slutet att jag är glad att jag slipper honom. Det som ställer till det för mig är att jag är så rädd att närma mig någon ny. Jag värjer mig på alla sätt för att slippa bli vald eller bortvald. Längtar efter närhet och en ny relation, men jag vågar inte utsätta mig för att bli avvisad på det bryska sätt som min man gjorde. Jag vill inte leva själv hela livet, men det sista året i mitt äktenskap gjorde mig så illa att jag helt tappat tron på mig själv som partner. Hur ska jag någonsin våga igen? Tänk att det skulle vara så där. Vad jobbigt, vad hemskt.
Jag fattar verkligen det. Jag kan verkligen förstå precis hur hon känner.
Men
därför att den där personen då, den hon levde med, det var den hon liksom litade på eller hängde upp omdömet om sig själv på. Den mannens omdöme och tycke var det viktigaste av allt. Det kan man ju förstå om man älskar någon och vill vara med någon, så tycker man det viktigaste av allt är att du älskar mig och tycker att jag är snygg.
Ja,
om du slutar med det och säger det, då känner jag ju liksom, då är jag inte längre snygg och vacker och härlig. Liksom.
Och som hon skriver, hon blir chockad också.
Ja.
För att det, precis, hon har ju trott att hon var just det liksom, i hans ögon.
Det där är jobbigt och jag tror att man kan behöva hjälp med det, att liksom prata igenom det. Men en sak som jag kan tänka på i sådana fall, det är att okej, det var en av vad det nu är, 4,5, 10 eller 5, 6 miljarder av personer som jag skulle kunna tänka mig gillade mig. Och dens åsikt vad det är, men det finns tusentals andra som tycker något helt annat. Mm. För att det finns verkligen en för alla, eller jag får säga. Men det är ju bara en persons åsikt.
Ja.
Och det är inte sanningen, utan det är något helt annat.
Precis.
För det är liksom, och det är dessutom en person som man inte längre behöver på det sättet. Den kan få tycka vad den vill, liksom.
Nej, och jag tänker också, det sätter fingret på många olika saker. Lite grann så här, för hennes fråga, hur ska jag någonsin våga? Och till viss del tänker jag att dels så behöver hon jämka ihop det här, att det han sa är inte sant. Och det kan få ta en stund liksom, att införliva det i sig själv. Men det är också lite grann en filosofisk fråga som gäller många som är liksom i den här, jag har ingen att leva med just nu. Att hur vill man leva livet? Att man på något vis... För det handlar ju hela tiden om att våga saker.
Ja.
Allting man vill riskerar man ju att liksom bli dissad med. Liksom att man får det inte, man fick det inte. Och då gör det så ont när man faller. Så det är ju den smärtan man är rädd för. Jag brukar tänka, jag vet inte om det kan vara ett råd, men jag brukar tänka att jag får vara rädd. Det är liksom inte... Ja, det är en känsla som vi har. Men att jag inte ska vara feg. Det vill säga, jag kan vara rädd för att utsätta mig för saker. Men den känslan ska jag inte alltid lyssna på. Jag ska utsätta mig för dem ändå.
Mm.
Rädsla är så att säga egentligen bara en känsla som man inte behöver agera på. Så att jag tänker att ofta i efterhand så ångrar man nog mer att man inte försökte och tog chansen. Och det här ska jag fan tänka på själv med vissa grejer verkligen igen. Jag påminner mig om några grejer.
Ja, jag tycker du har helt rätt. Och jag tycker också att det som kommer efter, nämligen alltså att våga göra det där, att våga närma sig en annan, en ny man för henne, det är ju liksom rädsla som hindrar henne från det, och rädsla för att hon ska misslyckas.
Ja.
Men om hon kommer över den rädslan och lyckas, toppen, upp med tummarna, det är jättebra. Men om hon kommer över den och misslyckas, då är ju liksom det som kommer efter minst lika viktigt, det vill säga att kunna förlåta sig själv eller överse med det där, att gråta en skvätt och slå något hårt i marken.
Ja, men precis.
Men liksom komma igen, för det är det där jag tror det är svårt att man, och det är det hon har råkat ut för också, att hon har blivit rejält dissad.
Mm.
Och att liksom känna ändå, fan, ja, det där gick åt peppan, men det är bara att försöka igen.
Ja, men sen tänker jag också å andra sidan, att hon kanske ska ligga lågt ett tag, tills hon lite grann har läkt ihop, hittat sig själv. Det var ganska nyss hon skilde sig. Vem är hon nu? Omdefiniera sig själv, liksom komma lite på fötter, så att hon också blir inte bara den som blir vald eller inte. Utan hon ska se, vem är jag? Vad vill jag ha? Hon ska också ta kommandot över väljandet.
Ja.
Så att man inte bara ställer, här står jag och duger jag. Utan liksom se med samma ögon på omgivningen. Är det där verkligen någon jag vill ha? Liksom? Och då blir det också värt att satsa på.
Mm.
Så att jag tänker också att man kanske kan träffas med andra avsikter än att just bilda par. För jag tror att det är bra att vänta lite däremellan. Faktiskt.
Absolut, det tror jag.
För att återhämta sig så att hon inte går runt och behöver någon som ska återupprätta att hon är attraktiv. Som om den känslan bara kan komma utifrån.
Mm.
Den behöver landa i henne själv, att hon duger.
Men, och jag får säga så här, man får inte vänta för länge. Men jag känner också så här, det är på något sätt som att man, det här man säger när man har ramlat med cykeln, att man ska upp på cykeln igen så fort som möjligt. Och jag tycker absolut att man måste, det här med att landa i att man själv ska välja och landa i att tänka vad man själv vill ha framförallt först. Men också att man inte får vara rädd, det är inte liksom hela livet som står på spel. Man kan ju vara ute och flirta eller testa någon utan att det behöver bli någonting också, så att man inte bara lägger locket på och blir räddare och räddare på något sätt.
Men det där upp på cykeln, det tycker jag också är... Ungefär som att man utgår från att man alltid också måste ha någon. Det måste man ju faktiskt inte ha.
Nej.
Kan också leva det kanske hon kommer fram till att hon inte ska ha någon partner.
Men hon säger att hon vill.
Jo, men det kan också vara för att hon är i behov av upprättelse. Att hon är i behov av någon som fyller på självkänslan och så vidare.
Absolut.
Jag öppnar bara för att man inte alltid måste upp på cykeln. Nej. Man kanske ska slänga den i väggen. Liksom.
Och det kanske är det som är valet. Att valet kanske inte är en annan partner, utan valet kanske är något helt annat. Att hon bestämmer själv. Ja, men hoppas verkligen att det där...
lycka till.
Hitta en väg ut ur det där.
Ja.
Mm.
Du, jag har fått ett litet uppdrag. Jag ska skriva en artikel för Expressen söndag om vanliga problem i relationer.
Ja.
Och då är ju ett vanligt problem att man... låt säga liksom det här att om man nu har haft sex eller om det finns andras, om man nu har haft sex ja, om man har sex relation, ja. Men, och det här vanliga som många säger att hon tycker att sexet är totalt otillfredsställande och sen så kommer man i någon fälla liksom, där man har ändå låtsas ungefär nöjd i typ så här 5-10 år. Och sen så liksom, hur ska man då föra på tal att du, det här, jag tycker inte att vi har bra sex. Alltså det har gått för lång tid för att säga det.
Ja.
Eller såna här saker som jag tycker att det är jobbigt att du har gått upp 10 kilo och att du liksom inte tar hand om dig längre. Hur fasiken säger man sådana här saker? För det är ganska mycket, det är sån kraft eller det är sån motkraft i det, för vi är ju lite blyga, man vill inte såra och jag är övertygad om att liksom många fasiken hellre skiljer sig för att de har dåligt sex än att börja prata om att du, vi har gjort fel i 10 år, jag har det inte skönt liksom.
Nej, jag tror jag är precis. Det är både det att man inte har gått och att man inte har pratat om det, att man har gått och dolt någonting och tänkt någonting som man inte var nöjd med och att det faktiskt är kritik.
Precis.
Det är ju svårt att ta upp ett sånt ämne.
Hur skulle du göra om du ville ändra såna här saker? Eller blir det, om jag gissar så blir det oändrat.
Nu skulle skilja mig med nu.
Ja, du skulle inte säga någonting.
Jo, det skulle jag. Men jag tror att... Alltså dels så tror jag inte att... skitsamma. Jag tänker så här. Jag tror att en väg att gå det är att man liksom backar lite grann och nystar upp det långsamt istället.
Mm.
Förstår du? Att du liksom inte går så här, du, vi har dåligt sex. Utan att man kanske börjar en annan ändå och prata om sex överhuvudtaget. Att försöka få den andra personen att säga, du, vad tycker du om? Eller att man...
Men tänk att jag tror att redan där är det borta. Ja. Alltså för de allra flesta så tror jag att det samtalet förekommer ju inte.
Nej, men... Alltså,
för att man är för blyg.
Jo, men vad jag menar så här, det här kanske inte, jag tänker så här, det är inte ett samtal som börjar så, utan det här är en räcka av samtal.
Börjar.
Jo, men att
låtsas du varit.
Ja, alltså jag tror att man skulle göra det vid frukostbordet och säga bara, vad tyckte du om sexet? Nej, jag vet faktiskt inte. Nu vet jag. Man skulle liksom så här, vad, jag läser här i tidningen om att folk verkar ha sex med bla bla bla. Att man liksom så här, tar ämnet utifrån istället som att man var intresserad. Eller,
det tror jag också. För det är de råden som jag åtminstone tänker ge. För det är så jäkla svårt. Liksom, hur gör man? Ja, men då kanske spela sådana här spel faktiskt. Köpa hem något eller låtsas ha fått ett sånt här relationsspel som man ska spela.
Det tycker jag låter jätteläskigt. Men
det skulle jag kunna tänka mig att göra. Eller så skulle jag också referera till, gud, jag hörde några som jag läste om några som, eller, nu måste jag ta meningen i vägen. Jag läste om några som efter 10 år fick fantastiskt bra sex. Hur tycker du att vi har det?
Vadå? Vad menar du med det?
Ja, jag vet inte. Det här är så svårt.
Jag tror att man ska inte gå så snabbt på det. Utan man ska säga, jag har läst om några som hade, efter 10 år, bla bla bla. Liksom, så här, det låter väl spännande. För testa.
Nej, det skulle man inte kunna säga om man är blyg. Jaha, alltså där ligger det ju liksom. Okej, jag har inte gjort dig nöjd. Nej, och det är det som är sanningen. Men,
ja, exakt.
Men en annan grej då, som jag faktiskt... Ja. Okej, om jag ska avslöja en sak så har jag faktiskt försökt. För ibland på skämt, nu ser du livrädd ut. Ibland på skämt så har jag föreslagit att du och jag ska få slänga 5 av varandras plagg.
Ja.
För att jag har några som jag inte tycker att du ska ha. Du nappar aldrig på det. Jag säger halvt skämtsamt.
Ja.
Men du nappar inte.
Nej.
Det är mitt försök att säga, kan du inte slänga den där grejen?
Ja.
Som du har på dig ibland.
Men varför kan du inte säga det då? Det är väl inte
men jag kan inte göra det. Jag kan inte göra det. För att det har jag ens rätt att säga det?
Nej, det tycker jag faktiskt inte att du
har. Nej, då så. Nej, det är ju det.
Nej, men det är inget. Alltså, jag vet att det beror, alltså, om det är jätteviktigt för dig, om det gör så att det gör ditt liv sämre. Det är olika saker på något sätt. För jag tycker så här, om man upplever att att sexlivet är dåligt och det påverkar relationen, då är det kanske något allvarligt. Om du tycker att jag har fula kläder om du bryr dig om det så mycket, då kan du ta upp det. För mig, jag bryr mig inte så mycket om att du har fula kläder. Men det kan ju vara viktigt för dig då.
Jag kom på en sak. Jag glömmer det. Nej, men ja. Jag kom på hur jag kanske skulle göra. Att jag, om man nu är några som inte pratar om relationer, så kan man säga så här. Jag läste om några som gjorde en lista på saker de ville förbättra i sin relation. Och då kan inte vi också göra en lista på saker vi vill förbättra.
Ja.
Och sen så får man tyst skriva 5 saker.
Ja.
Och där kanske ändå skriver mer varierat 6.
Ja. Ja, absolut. Jo, men jo, för att det, så här. Det är ju också en fråga om att man inte ska ge kritik. Man ska inte säga vi har dåligt sex. Utan att säga vi vill ha, ja, det skulle vara roligt om vi kunde variera oss. Mm. Det är att ge ett förslag. Det är att vara positiv och hitta en väg framåt istället för att bara säga det här är dåligt. Och det tror jag är superviktigt. Och det kanske också är, det kanske inte är så mycket svårare än så att man säger skulle vi kunna göra så här, hörru?
Det är bara de orden är skitsvårt.
Ja,
men då, nästa gång man kommer till sängen så är det i alla fall kanske möjligt att... Att liksom veta att okej, vi behöver inte göra precis som förra gången. Mm. Det kanske måste vara så. Mm. Att det, ja, det där är skitsvårt. Har ni tips på hur ni har sagt pinsamma saker? Så please, in med dem. Ni hör att vi är helt villroliga.
Ja, men jag tänker också att så här, att man även i det här att säga jag vill skilja mig är ju också en sån sak som är, det är jättesvårt att komma fram till utan att det blir konstigt. Jag tänker också på den här brevskrivaren som pratade om alldeles nyss.
Mm.
Att hennes man var tvungen att säga till henne, jag tycker inte att du är attraktiv längre. Det är också så här, det hade inte med saken att göra egentligen. Och då kan man ju också förstå hur liksom hårt såna här saker kan sätta sig. Mm. Faktiskt, som egentligen är så här, ja, vad hade det med saken att göra?
Mm. Han behövde ta i, han behövde hämta kraft någonstans ifrån. Och då blir det ofta för stort, för det är det blir. Att man liksom, man tycker det är så jobbigt att säga, så man måste göra det lite större.
Ja, och det blir väldigt betydelsefullt för mottagaren. Precis. Extremt liksom, betydelsefullt.
Det blir för hårt.
Ja.
Mm.
Ja.
Får jag bara prova en tanke för dig?
Ja, varsågod.
Nej, men jag tänker att när man då... Om man lever eller har levt i en liksom en kärnfamilj med barn och så vidare, det har ju oftast börjat i en förälskelse. Det hela kommer ur att man blev kär i den här personen och man liksom gick vidare och byggde sitt liv utifrån den här känslan av förälskelse helt enkelt.
Mm.
Och sen så kanske det trasslar till sig efter vägen. När man sen då är i läget att man ska leta efter en ny partner och blir förälskad, då tänker jag ändå att är det inte då läge att bära med sig, om man nu kan det, att nu ska jag inte bara hantera en förälskelse, utan nu ska jag välja vilket liv jag vill leva.
Ja.
Förstår du skillnaden?
Ja, absolut. För
att det är som att det första stadiet när man ska bilda familj, det är det här livet jag vill leva, men när man, det är lite grann som att man känner att ja, men jag har lärt mig lite grann av det där nu, hur det kan bli. Så jag vet att förälskelsen går över. Så jag kan inte bygga mitt liv på att jag känner mig förälskad nu.
Mm.
Jag måste fortfarande välja vad är det för liv jag vill leva. Att det måste få ta större plats andra gånger. Liksom.
Ja.
Man ser inte det så tydligt första gången. Men man måste ju ingenting med en ny förälskelse. Man måste inte bo ihop. Man måste inte skaffa barn.
Nej, absolut. Jag förstår vad du menar. Och egentligen kan man ju säga att det är rådet redan från början på något sätt. Därför att det handlar ju alltid om att förälskelsen går över. Det har vi ju konstaterat och läst i böcker.
Ja, den gör ju det. Ja. Kärleken kanske finns kvar, men liksom, den kanske inte heller finns kvar.
Nej, men så egentligen kan man säga att rådet är sånt. Men det är liksom svårare i början. Det blir lättare och lättare ju äldre man blir på något sätt att fatta besluten utifrån det.
Ja.
Och sen gör ju inte alla det. Men jag tror att man kan verkligen lära sig någonting av det. Att man... när man har gått igenom det här med familjebildning och alltihopa, då borde man ha lite is i magen liksom, i nästa, om det nu blir nästa vända.
Ja.
Så är det liksom, man har andra möjligheter, andra alternativ. Ja. Liksom.
Och det är där jag tänker, man måste kanske inte flytta ihop om man inte vill. Man måste inte gå in i den andras bonusfamilj. För det handlar mer om vilken typ av liv trivs jag med.
Ja. Ja.
Barn måste man ju underordna sig. Liksom. Ja. Där är det bara att lägga sig själv åt sidan ganska mycket,
ja,
tycker jag,
absolut,
och bara
köra
deras race.
Ja.
Men i det här läget så måste man ju faktiskt inte göra det. För om de är lite större och man ska välja en ny partner, så behöver man inte underordna sig. Nej. Utan kan verkligen passa på att välja vilken typ av liv trivs jag i. Liksom. Ja. Ja, det var bara det jag ville säga.
Ja, nej, men vad heter det? Tänkvärt.
Mm, betänkvärt.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Innan vi fortsätter så vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer, om problem och de lösningar som hjälpte oss under den här svåra tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok både i bokhandeln och på nätet.
En sak som jag då vill ta upp, utan förberedelse utan bara säga det rakt ut, mellan oss. Nej, men vet du vad, jag säger det här nu. Vi gör ju den här podden ihop. Jo, men, ja, men det är uppenbart. Ja. Vi har släppt den här boken, Skilsmässobyrån. Ja, vi gör en massa saker ihop och det är jätteroligt. Men ibland kan jag känna så här, finns det tillfällen när vi bara är, när vi inte håller på att prata om vad vi ska göra, att det finns så här utrymme bortan för det? Jag tycker jag saknar det.
Ja, vad är det vi gör då så att säga? När vi inte Nej, men jag vet inte.
Ja, men det är på något sätt som att det är så här, ja men då sätter vi oss och tittar på TV och tystnar, men att så här, nu lägger vi bort allt som egentligen på något sätt är lite grann ett jobb för oss.
När vi är på semester tycker jag vi får till det.
Ja.
Men
det är inte så ofta.
Nej, det är inte så ofta. Nej, jag håller med.
Kan det vara farligt tror du? Farligt, men är det, jag kan säga att och det är först nu som jag börjat känna en liten avsaknad. Och jag vet ändå inte vad det är. Jag vet inte vad jag ska göra. Men,
men det kanske också är att man är jobbtrött. Alltså ja. Det knäppa med mig, det är, ja. Att det är det roligaste jag vet.
Jo,
det är som
en jag
fest.
Vet.
Nu kan vi åka och liksom prata om de här grejerna. Och,
jo. Jo, så här, jag tycker att det är roligt, det är inte det. Jag tycker det är jätteroligt, men det slår mig ibland så här. Finns det inget annat mellan oss? Kan vi inte göra något annat som andra gör?
Det låter som värsta krisen. Vadå är det, när du säger finns det inget annat mellan oss? Vad är det du, nu måste du precisera. Ja, förhoppningsvis finns det någonting annat mellan
jag
oss.
Vet jag vet inte. Jag vet inte.
Du har glömt hur det var. Liksom.
Ja, nej, men att det bara är bara vi och
ja,
inte prata.
Ja, men vad gör
jobb.
Vi?
Ja, vi pratar vi? Kanske om andra saker. Eller vi vänslas, som det heter.
Ja. Nej, det tror jag inte finns, hör du.
Nej, jag vet inte. Nej, men det slog mig för ett tag sedan att så här, fan, det är som att vi sätter oss och äter lunch och så pratar vi jobb och så går vi och jobbar på varsitt håll och så sätter vi oss och käkar middag och så pratar vi jobb. Och så.
Nej, men vi får kanske bestämma en paus. Vi får faktiskt lov att göra det.
Ja, en halvtimme om dagen.
Och eller? Så kan du vara med mig ute i trädgården och jobba.
Ja,
då kan man ju.
Jo, men jo,
ja,
fast,
nej,
jo,
inte
jo,
då.
Nej, men det är ju liksom en annan. Ja, då ska man ut och ska vi vara i varsin enda trädgården och gräva eller köra skottkärror eller vad vi nu gör. Ja, det, jag
du
menar
vill
inte
att
det.
Vi ska umgås mer.
Ja, normalt.
Ja, vi försöker. kanske ja. Vi kan, ja, men det kan vi verkligen göra.
Ja, jag tycker det
är nog
det.
Bra.
Ja, mm. Bra. Och det är ett råd till alla andra också.
Att ibland umgås, ja. Inte bara prata jobb.
Ja.
Ja. Här kommer ett brev från en man.
Ja.
Han skriver... ni har alltid haft bra diskussioner och vettiga resonemang, så jag tänkte höra om ni har några råd. Jag och min fru har precis separerat på grund av mig. Jag har under många år haft ett spelmissbruk, vilket har lett till dålig ekonomi och många lögner. Jag har fått behandling och är helt spelfri sedan cirka ett år tillbaka. Det här har då självklart påverkat deras relation negativt och det finns ingen tillit kvar, och han säger att han har krossat sin exfrus familjedröm och känner stor skam för det. Och jag vill göra det jag kan, säger han, för att hon ska få det så bra som möjligt. Vi har en son tillsammans som är 4 år som har varit sjuk sedan han föddes. Han har haft stora problem med sin mage samt har lite autistiska problem. Och det här tar då också tid med omvårdnaden. Sonen bor på hennes initiativ på heltid hos henne. Och jag har honom varannan helg samt några dagar i veckan när jag hämtar och lämnar på förskolan. Det beror på att hon inte litar på mig och inte anser att jag klarar mer. Det är till viss del sant eftersom jag måste jobba mycket med mig själv för att vara en bra förälder. Dock är jag väldigt orolig för hennes hälsa. Hon sover dåligt och jag är rädd att hon kommer att gå in i väggen. Jag skulle gärna avlasta henne, men det är ingen hjälp hon är villig att ta emot. Nu till mina frågor. Vad gör man för att återuppbygga ett förtroende? Och hur ska jag få henne att inse att hon behöver mer stöd för att klara av situationen?
Ja.
Fantastiskt bra jobbat att vara ren från missbruket, först och främst vill man ju säga.
Ja,
jättebra jobbat.
Oh, ja, ja det är ju tid och tålamod. Det är ju det på något sätt man behöver. För det är inga snabba processer där.
Vare sig att återuppbygga förtroende.
Nej, det är inte det. För att jag kan ju förstå henne också. att hon just tappar förtroendet om det har varit en kris och han har varit inne i ett missbruk och så vidare. Och jag tror också att det man måste liksom... Hon har säkert en annan process än vad han har, och han måste nästan låta henne få ta den. Sen är det klart att om han ser att hon hamnar i en kris, om man säger att hon får det svårt, då hamnar det i ett annat läge på något sätt. Och det är ju verkligen viktigt att man får hjälp i det läget, att de två får hjälp i det läget, eller hela familjen liksom.
Ja.
För att alltså, reda ut, antingen hjälpa henne att få tillbaka förtroendet eller hjälpa henne att se sin situation och hitta en lösning så att hon inte bränner ut sig.
Ja, för det blir ju väldigt, väldigt pressat för henne nu naturligtvis. Hon måste orka, för hon litar inte på att om hon går under så kommer han att kunna ta över.
Nej.
För det är inte så pass stabilt ännu. En sak som jag också tänker, på sätt och vis, de borde gå och få hjälp.
Ja.
Hon kanske ska få stöd någon annanstans ifrån än från honom.
Ja, ja, ja.
Men jag tänker också så här. Om jag vore hon så skulle jag ju dels oroa mig för barnet, som man alltid gör, liksom har fullt ut där. Men kanske också för honom. Alltså för att hon är ju ändå rädd att han ska trilla dit igen. För det blir också en sorg för barnet.
Ja.
Det är liksom inte honom. Hon är nog väldigt rädd för det. Så att. Ja, vad vill jag komma med det? Jo, men därför tycker jag att det han skulle kunna göra, det är att göra allting rätt utifrån sitt, så att säga, missbruksläge. Att gå alla möten som nu expertisen säger att man ska göra. Göra alla de där sakerna rätt. För att uppbygga förtroende, som du säger också, det är ju... Man kan aldrig liksom begära fram det.
Nej.
Utan det kommer med tiden. Så att han får helt enkelt bara orka göra så rätt han kan här.
Ja.
Och visa med tiden att han är hållbar. Förtroende är liksom en långtidsgrej. Sen om jag vore han så skulle jag nog också be henne precisera sin oro. För ibland, eller vad är det som tär henne liksom?
Ja.
För ibland så kan man gissa fel där. Hon kanske önskar något av honom som han faktiskt kan ge. Liksom.
Mm.
Bara så att de har hela vägen fullföljt det här.
Absolut.
Och att hon inte sover, det är väldigt dåligt. Och där behöver hon egentligen medicinsk hjälp eller psykologisk hjälp om det pågår för länge.
Precis, jag tänker också på när du säger det där.
Mm.
Att det kan ju finnas ett visst mått av... För det låter ju på honom, på hans beskrivning, som att han faktiskt är ganska duktig på att sköta allt det här. Han har gått igenom behandling och han liksom kämpar för det här. Att det kan ju finnas ett litet mått av henne att vilja straffa honom. Att liksom behålla den här
känslan. Hon är besviken på honom.
Ja, hon är besviken på honom och hon vill inte börja lita på honom. Hon vill inte det, för hon tycker inte att det är rättvist.
Detta är enbart spekulationer.
Det är bara spekulationer, absolut. Jag säger det också. Och egentligen så här, man bör ändå liksom fundera på sådana saker och prata om det. Och det kanske också just av det här skälet som man behöver hjälp utifrån.
Ja.
Som kan se de här sakerna hos bägge två. För ja, det är verkligen bara spekulation. Men det vore inte konstigt om det var på det sättet.
Nej, det är sant. För hon har ju också hela tiden varit ett offer för hans gärningar.
Ja.
Om han nu kommer på fötter lite så är hon också förbannad. Det här kanske plats för hennes ilska. Liksom. Den har liksom, hon har fått lov att ta bort den.
Ja.
Så jag tycker också att det låter som en väldigt bra sak att de kan försöka gå i någon slags rådgivning ihop. För hur ska vi vara så bra som skilda som möjligt utifrån det här läget?
Precis. Och jag tycker också att det handlar om barnet. Att barnet, det hamnar ju en bit ifrån sin pappa på det här sättet. Vilket inte är... Det är klart att ha en pappa som är grav missbrukare är inte bra. Men nu har han ju tagit sig ur det. Och därför tycker jag att det är viktigt att den där kontakten kanske byggs ihop igen också.
Ja, å andra sidan så han är ju där. Barnet är ju hos pappan varannan helg och lite i veckan. Liksom.
Ja, men det kanske skulle kunna vara mer. Precis. Om man då kände att mamman också litade på pappan så borde det ju faktiskt vara mer. Så att det finns ju andra skäl också än att bara det är synd om föräldrarna eller att de har det jobbigt.
Ja, nej, men gärna rådgivning. Hoppas att det kan komma. Men förtroende, återigen. Liksom, ibland så hör man så här att ja, men du måste ju visa mig förtroende. Det kan man aldrig säga till någon. Utan har förtroende något man har eller inte? Det är ungefär som att säga du måste ju vara kär i mig. Nej, alltså det är man eller inte. Det kan inte begäras fram. Eller du måste förlåta mig. Det kan man heller inte begära. Så att det tar tid.
Ja, absolut. Mm. Det är som när jag säger till dig, du måste lita på mig. Det...
Ja, då blir jag jättetokig.
Ja, jag vet. Ja, jag förstår det.
När du tror att min fobi för att åka bil fort går över om du säger du måste lita på mig.
Ja, nej, men därför kan jag förstå honom också. För man blir ju förtvivlad. Det är ju du har helt rätt. Man kan inte tvinga någon att lita på en och framförallt inte i en sån här situation. Men det är ju frustrerande för man känner jag är ju en annan person. Jag kan ju det här. Jag klarar
precis.
Av det.
Låt tiden visa.
Låt tiden gå absolut. Och tålamod. Mycket
lycka
tålamod.
Till. Och jättebra gjort att ha tagit sig ur det.
Verkligen. Du, nu vill jag och alla andra höra ett råd från dig, Marit Danielsson.
Ja, det är en darling grej av vad vi skulle vilja prata om. Och då är det här med att sätta gränser.
Okay.
Sätta gränser. Jag lyssnade på en annan podd där någon hade som berättade att liksom att man nästan hade gått in i väggen. Och liksom var väl på väg att bli utbränd typ. Ja. Hade havererat. Och in i det sista, jag reagerar på det här. Naturligtvis är det jättesynd om den här personen, men jag reagerar på det för att då blir förklaringen, jag vill ju vara en sån duktig flicka, jag har varit duktig flicka in i det sista, jag ställer upp för alla andra. Alltså som att man till och med in i döden skulle kunna välja att kokettera lite grann över att jag är ju så duktig och det är därför. Och jag reagerar på det för att det är som att ändå in i det läget så vill man inte avstå sötman. Från att ha varit duktig så att säga. Man tycker ändå att man har varit duktig. Det är duktigheten som har lett en in i det här. Och det kanske det är. Men jag menar mitt duktig är att kunna sätta en gräns. Jag tycker inte alls att det är duktigt att ställa upp på alla andra och bränna ut sig själv. Jag vill ge en motvikt till det här som många säger. Jag är så duktig och det är därför jag är utbränd. Ja, det ligger mycket i det. Men jag tycker inte att det är duktigt.
Nej.
För det är inte så svårt att bara låta sig styras av alla andra. Det svåra är att sätta sin egen gräns. Och det är det jag skulle vilja liksom betona. Att för att definiera vem du är, för att ta vara på dig själv, så kommer du att behöva definiera din gräns. Ingen annan kommer att säga stopp åt dig.
Mm.
För ingen annan vet hela din totala bild av belastning och annat. Så att inför dem kanske du bara är en vanlig person som gör ditt vanliga jobb liksom, på jobbet eller ställer upp lagom mycket. De vet inte att du har en 360-ring kring dig där du ställer upp åt alla möjliga olika håll. Och det duktiga tycker jag, det är att avstå från sötman i att alla andra ska tycka att man alltid ställer upp och definiera sig själv. För om du inte sätter en gräns kring dig själv, så har du heller inte bestämt vem du är. Du är en helt utfluten person som vem som helst, nu tar jag i, men som vem som helst kan be om vad som helst och det kommer ett ja. Och det är inte duktigt. Jag tycker att det sluta med det omedelbart. Jag vet att många tycker att det här är svårt och att det finns goda skäl till att man har svårt med det, för att man kanske känner att man behöver ställa upp för andra för att få ett värde.
Ja.
Men jobba åt andra hållet istället. Jobba inte på att orka mer, utan jobba på att lära dig att säga nej och definiera din gräns. Och där tycker jag att det ofta inte räcker med ord när man ska sätta sin gräns. Utan jag tycker att till exempel om man lever i ett förhållande som kräver helt fel saker av en eller kräver för mycket, så räcker det oftast inte med att man säger jag vill inte, utan man måste sätta en jättetydlig gräns, för att nu har vi vant människor vid det här omkring oss. Och då tycker jag att ultimatum är en stark metod. Att i förväg säga att bara så att ni vet så kommer jag att sluta göra det här. Och jag kommer att sluta göra det här så att ni behöver fixa det. Så ni har 2 veckor på er nu. För om 2 veckor slutar jag att göra den här sysslan till exempel. Eller så slutar jag att stå ut med att du beter dig på det där viset. Och om 2 veckor slutar man. Det kan också vara så att om inte det här har förändrats på 2 månader så överväger jag att gå. Sen tar man upp det igen. Och då menar man att jag går. Alltså det går inte att prata sig ur vissa saker som där man själv har bidragit till det här mönstret. Så sätt gränser.
Ja.
Definiera för dig själv. Du har rätt att sätta din gräns precis var du vill. Lämna inte ut till andra att bestämma hur mycket du ska göra och trösta dig med att du var duktig som gjorde det. För att det kostar för mycket för dig.
Mm.
Den duktigheten är ingenting värd.
Mm. Ja.
Ja, det där var mycket.
Det var mycket. Ja, det var bra på många sätt.
Men
nej, men jo, så här, jag tycker du har ju helt rätt någonstans att det är där man ska landa till slut, i att lära sig att sätta gränser och säga stopp, här kan inte jag längre. Sen kan jag tycka att det är, eftersom jag varit i det själv så kan jag bli lite provocerad och lite ledsen över det på något sätt, därför att det var inte så att jag kände någon sötma av att vara till lags eller göra saker. Det var inte sötman jag var ute efter, utan det var en jävligt stor brist på kanske uppskattning och kärlek. Och det är lite hårt. Det blir lite hårt för den som befinner sig i det och hör att man är ute efter någon slags sötma. För det är verkligen inte det man upplever.
Nej, det förstår jag att man inte gör. Nu utgick jag ifrån den här personen som jag hörde.
Jag förstår. Nej,
jag förstår. Men jag tänker också att... Ja, men, är det egentligen inte en lust att vara till lag sen då?
Jo, det är det.
Och det är det jag menar, sött man i att vara till lag.
Absolut.
Liksom.
Men jag menar, jag tror bara att det är inte det man riktigt ser själv. Det är inte det,
nej, det förstår
utan
jag.
Det bottnar i någonting väldigt, väldigt ont och jobbigt. Så därför så blir det liksom en kantusch.
Nej, men det är sant. Det är inte så att man liksom, man upplever inte att det är en godispåse man får.
Nej,
utan
nej.
Man fyller på snarare en tomhet i sig själv kanske.
Men
det är sant.
Precis, men... Om man backar då så att även i den känslan man har, det är inte det att du är liksom, söker sötma och koketterar, utan så att du mår jävligt dåligt när du inte får den här uppskattningen.
Mm.
Försök att vända på det istället och lyssna på Marits råd när hon säger sätt gränser. För jag tycker att det är helt rätt, det är dit man ska komma och det är det man ska förstå, att det är okej att sätta gränser.
Verkligen.
Du blir inte mindre omtyckt för det, utan
nej.
Du blir kanske till och med mer omtyckt. Men du, ditt liv som är det viktigaste du har, ditt liv, det kommer att bli mycket bättre.
Mm.
Och faktum är att du faktiskt gör det bättre för omgivningen också om du sätter gränser.
Absolut. Ja. Och jag tänker, där finns ju trick och metoder också. Min exman som en period hade svårt att säga nej till jobb, då fick han, för att han kunde alltid tränga in det, men om man liksom, om han låtsades att han hade en hel konferensdag den dagen, då måste han ju säga nej.
Ja.
Och det är det här liksom, det finns alltid ett sätt att säga nej, men man tycker att man måste ha så stora skäl.
Ja,
då kan man låtsas inför sig själv att man har ett stort skäl och så säger man bara nej, tyvärr, jag hinner inte.
Man
får komma på metoder för att liksom klara av att säga nej.
Absolut.
Men det är så viktigt.
Ja, det är superviktigt. Och som sagt, det är inte bara för en själv utan det är för den omgivningen man har omkring sig också, som man tror uppskattar ens liksom överdrivna.
Ja, jag förstår. Och jag ber om ursäkt ifall det blev för hårt då, men då jag tänker så här, man får väl ha mig som en motvikt mot just det här andra då, ja. där det just anses så duktigt på sätt och vis att räcka till åt alla möjliga håll, ja. Men vi ser också vad det kostar på folkhälsan, ja, framförallt på kvinnor, ja. Som får dubbelarbeta och där traditionen belastar för att man hade föräldrar kanske där mamman drog hela lasset och man känner att både man och kvinna i hushållet tycker att ja, det är så det ska se ut. Liksom. Mm. Så det finns en belastning som man måste akta sig för. Mm.
Nej, och sen tycker jag också att det här ultimatumställandet och tidsbegränsningen, det är ett bra råd. Det ska man göra, framförallt i relationerna. Man säger så här, du har 2 veckor på dig att skärpa dig.
Precis. Ja, ett av mina valspråk är ju plans are nothing, planning is everything. Ja, det måste finnas i kalendern för att det ska hända.
Jag vill bara påpeka att det där har jag funderat över. Jag funderar över dagligen, jag förstår fortfarande inte vad det betyder. Men,
ja, men många säger så här, jo men jag har planer på att skriva en bok. Mm. Ja, det kan ju du ha planer på, tänker man då. Mm. Men när ska den skrivas? Mm. Om det inte finns en planering för när den ska skrivas så kan man ge sig fan på att den kommer inte att bli skriven.
Vet du vad? Jag har hållit på med en planering över att skriva en bok i 42 år.
Ja, visst, så kan man också göra. Om vi nu ska planera, alltså, så hörs vi igen om en vecka. Och vi påminner om att ni får lyssna på vår följetong gratis om ni går in på bookbeat.se med koden skilsmässobyran. Mm. Alltså skilsmässobyran fast utan prickar. Och det är om ni inte har varit kunder hos BookBeat förut. Precis. Annars finns den på alla ställen där ljudböcker och e-böcker finns.
Absolut.
Ha så himla bra nu. Förlåt för allt dumt jag sagt.
Nej, det var inte bra.
Ja. Vi hörs igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123-087-1798. 123-087-1798.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.